Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
På Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Jakob.
Tjenare.
Och Johanna.
Hej.
Och jag heter Martin.
Ja.
Jag vill bara säga att jag blev lite stressad av en bild på Jakobs dator. Det var därför. Oj, jag tror vi kommer att återkomma till det.
Okej. Det är folkfantasier här nu.
Ja, precis.
Okej, vi kommer beskriva en bild sen.
Ja, vi kommer beskriva en bild sen.
Ja. Okej, hur är det med er?
Jo, det är bra. Det är alla tider. Jag är lite ledsen att det är höst.
Du är ledsen över det?
Ja, jag gillar inte hösten.
Du gillar inte hösten?
Nej.
Johanna, vad tycker du om hösten?
Jag tycker hösten är okej, men jag gillar sommaren mer.
Jag älskar hösten.
Jaha.
Jag är så när det blir så här gött och gult och träden och så blir det faller ner. Så här stora gator bara löv. Jag tycker det är jättevackert och fint.
Ja. Alltså, men när det blir blött.
Mm.
Ja, alltså idag var det dåliga vibes.
Ja.
Idag var det konstigt väder.
Ja, konstig vibe överhuvudtaget.
Det är söndagsvibba.
Ja.
Ja, jo precis. Alltså det var extremt, det har varit extremt mycket fåglar ute de senaste dagarna.
Men det är det jag gillar med hösten i och för sig.
Ja,
när jag bodde i Lund så var det alltid så här stora flockar av typ råkor överallt. Mm. Som bara liksom svärmade över staden. Och det var ganska kuslig känsla. Jag gillar det jättemycket.
Just det är som Alfred Hitchcocks fåglarna. Ja.
Råkor finns ju inte heller i Göteborg, insåg jag när jag flyttade hit, vilket är en väldigt konstig grej.
Nej. Jag tror jag såg råka en...
Säkert idag. Inte var en kaja eller en kråka.
Det var någon kaja.
Och en råka.
Alltså de är som större än kajor. De är helt svarta. Och så har de lite så, alltså nästan som en pung på näbben typ. Alltså de har lite bucklig näbb. Den ser konstig ut.
Ja, jag fattar vad du menar.
Ja, men jag kanske var en kaja jag såg. Jag har sett många fåglar idag. Alltså måsar och duvar såklart. Ser man alltid. Kråkor har varit mycket nu. Det tycker jag är trevligt. Jag är ändå kråkfan.
Ja, jag gillar kråkfåglar.
Kajor, skator.
Jag älskar skator.
Sen har man småfåglar också. Jag är inte lika bra på namnen där.
Nej, jag har sett ganska många talgoxar idag.
Talgoxar, till exempel. Nej, men jag tänker att så här, man kanske ska bli så storstadsornitolog.
Ja.
Fågelskådare för storstan.
Ja.
Känner igen storstädernas fåglar åtminstone.
Jag trodde en gång att jag såg en fågel typ dö i älven och var nära på att klättra ner. Men så visade sig att det bara var en sån fågel som typ gillar att doppa huvudet. Men det var en ganska ovanlig fågel.
Det var en fågel som testade hur det är att vara på... Så gå lite över gränsen liksom.
Ja, men jag tror
att... det känns lite gunkna.
Jag tror det var en fågel som ändå är typ så... inte jättevanlig inne i stan.
Alltså det sjukaste jag har bevittnat med fåglar i den här stan, det är den gången jag såg en fiskmås genomborra en duva med sin näbb.
Det är sjukt.
Ja, ja, det var rått.
Herregud.
Men inte lika gott som Jörgen Fågelklo.
Nej.
När han, vet inte.
Vad är
det? Hans människosyn.
När hans flashbackkonto blir genomborrat på en fest.
Nej, det var inte den sämsta.
Nej, det var inte det bästa.
Har ni funderat på om ni ställer bakom det här om att ta bort fridlysningen på fiskmåsar och skjuta dem som MUF föreslog?
Just det.
Nej, alltså jag har ändå kommit underfund med att jag får en enorm känsla av hemma när jag hör dem.
Mm. Men det är för att du gillar fågelromantik.
Ja, jag gillar
fågelromantik och fågelromantik.
Ja.
Guilty as charged.
Fan, woke stadsornitologerna alltså.
Men det som är lite sjukt är att det är mer fiskmåsar eller gallar inne i stan än vad det är ute i skärgården.
Ja, men det är väl också för att fiskmåsar äter liksom matrester och sånt
exakt.
Också. Ja. Vad ska ni prata om idag?
Lite som hänt, tänkte jag. Flyktigt om diverse Göteborgsrelaterade grejer.
Härligt, Johanna.
Ja, jag tänkte lite på det här med stadsutveckling och kortsiktighet och Karlastaden.
Mm. Jag ska väl prata lite om en om bron, den planerade bron mellan Lindholmen och Stenpigan.
Ja.
Mm. Ska vi sätta igång med lite nyheter kanske? Mm.
Ja. Jag tänker då att du har ju redan sett bilden här, Johanna. Men,
ja. Jag blev ju rädd, vilket går emot min ståndpunkt i frågan egentligen.
Okay. Gissa, Martin, kan du gissa vad det här är någonstans? Det är
ja, jag vet faktiskt vad det här är från, ja. Men det här är Buttricks.
Ja!
Buttricks Halloween-skyltfönster.
Ja!
Ska vi beskriva vad som
är?
Ja,
jag ska beskriva här. Det Buttricks är ju en bra liksom kostymbutik i Göteborg.
Är det så du skulle beskriva det?
Nej, okej. Men, alltså, jag har ändå handlat rätt mycket maskerad och annars grejer på Buttricks genom åren.
Men det är liksom inte Oskar Jakobsson.
Nej. Det är en skojbutik.
Ja, det är en skojbutik. Ja, ja. Men deras skyltfönster då har ju fått kritik. Mm. Nu under Halloween-tider att det är en påse, en genomskinlig påse här med dockor, dockdelar kan man säga, och lite fejkblod, och att folk tycker att det har sett för riktigt ut.
Ja, framförallt så är det väl det här med sopsäcken.
Ja.
Som känns väldigt obehaglig faktiskt.
Jag vet inte, jag kanske har sett för mycket slasherfilmer i mitt liv, men jag tycker bara så här, ja, det är Halloween liksom.
Alltså, jag förstår ju grejen, men att det är en, alltså en sopsäck som hänger upp och ner.
Ja, den ja. Men jag tyckte nog den genomskinliga var läskigast, för det ser ut som två avstyckade ben.
Okej, nu kommer folk googla här på Buttricks bilden.
Men det är
alltså en sopsäck som hänger upp och ner, och så är det drep va? Som hänger liksom vid halsen.
Typ. Ja, tejp ser det ut som.
Ja, just det. Mm. Så det ser ut som att man har dödat en kropp och hängt upp och ner.
Dödat en kropp.
Ja, men dödat en människa och hängt kroppen upp och ner. Det men har blivit fått kritik. Ja. Mm. Eller vad är kritiken?
Nej, men att de blev chockade.
Ja.
När de passerar liksom att det är lite för verkligt.
Ja, just det.
Men alltså vadå, alltså det är väl inte förbjudet att. Men det är ändå Halloween också.
Sen gör ju folk den här grejen som folk alltid gör, som är så här: tänk om jag hade haft ett barn med mig. Och man bara, nu hade du inte ett barn med dig. Men du är inte ett barn. Och barnen har säkert gått förbi.
Barnen går ju förbi, det är ju precis vid domkyrkan där. Det kan ju också det som är ett problem. Man ska gå på vägen till gudstjänsten, så möts man av det här.
Jag tycker någonstans att människor får stå för sina egna åsikter istället för att liksom skylla på fiktiva barn hela tiden.
Ja.
För jag menar, herregud, barn älskar sådana här kusligheter. Sen vill jag också lyfta typ så att barn är ganska irrationella i vad de är rädda för.
Ja.
Alltså när jag var liten såg jag till exempel När lammen tystnar.
Mm.
Jag tyckte inte den var jätteläskig då. Däremot var jag rädd för poliserna i Rasmus på luffen, Tengi soldater på Astrid Lindgrens värld, att tv-serien Tårtan var svartvit, skrotnisse.
Ja, men
alltså,
jag tycker för att allt det här är fullständigt rimligt.
Jo, ja, det är ju saker som är läskiga på ett helt annat sätt som vad som barn inte kan greppa. Men typ,
det är alltså, unheimlich. Det är allting som bara känns märkligt och
konstigt. Ja, det är exakt det. Det är liksom ogreppbara, lite kusliga liksom. Det är svinobehagligt. Men en liksom maskeradbutik som man ändå kan förstå rent konceptuellt vad det är för någonting som alltså Buttricks är ju också det är ett himmelriket för barn. Alltså hur många gånger har man inte stått där och pillat på alla skämtartiklar och liksom önskat att man kunde köpa både lösbajset, pruttkudden, tuggummiförpackningen som fungerar som en råttfälla och lossa cigaretterna.
Det är också Buttricks, det här är ju enda gången på året som de tjänar pengar.
Det måste ju vara deras absolut största högtid.
Ja, det är det.
Alltså, jag alltid tänker, för varje gång jag får förbi Buttricks någon annan gång på året så är jag så, vem går in på Buttricks? Jag gick in på Buttricks för att jag skulle köpa en kostym till typ en svensexa. Och det tror jag är på den nivån.
Vad var det för tema på svensexan?
Jag köpte ett tomteskägg som jag klippte om till ett Marx-skägg.
Okay.
Jag klädde ut en kille till Karl Marx.
Men jag upplever sig samtidigt att maskeraderna, alltså konceptet maskerad är större bland unga än än på flera år.
Är det så?
Ja, för jag var på, jag har börjat plugga igen som tant och då var jag på...
Utbildningen tant?
Nej, precis, jag började utbilda mig tant. Så jag går en kurs i knyppling då vid Linköpings universitet.
Hur tar man på sig papiljotterna?
Ja, exakt. Också den här, när man går ut och skriker på barn tidigt på morgonen med papiljotterna i. Vilka tonfall man ska ha. Nej, jag vet läsa till folkhögskollärare på, i Linköping. Och alltså då var det verkligen, alltså campus där första dagarna var så jävla obehagligt.
Oj.
För att alla var så jävla bra utklädda på sina nollningar.
Oj!
Oj!
Ja, alltså det var liksom realistiskt, det var som att det på riktigt strök runt så här stora horder av typ så här, ja men folk i så här otäcka luvor och typ så här konstiga cosplay cheerleaders och, alltså det var riktigt väl gjort liksom.
Det var nästan så att du inte visste vad som var verkligt och inte.
Ja, exakt, jag började tvila på
det var så när du såg tårtan för första gången.
Exakt, det var inte helt olikt.
Ja.
Så jag tänker, men Buttricks i och för sig har haft lite ekonomiska problem, men det är väl för att man handlar på internet liksom, om man ska ha en riktigt fet maskeradkostym.
Nej, men jag tänker att de behöver gå all out nu, för det är nu och de behöver all uppmärksamhet de får, så jag tror inte det här är något negativt.
Ja, men det är bra, för att jag blir förbannad när folk håller på. Jag tycker att det här var tramsigt och blir upprörd och ringa tidningen. Ja, men tänk också vara den personen som kontaktar GP och säger, jag är en vuxen människa och jag blev rädd när jag gick förbi Buttricks häromdagen. Det är ovärdigt, då måste man uppfinna ett fiktivt barn som man kan skylla på.
Ja, alltså till och med den här Pornhub-grejen som var vid Lissegrensplatsen, det verkade jag som att det var GP själv som startade.
Mm.
Ja.
Att det var ingen hade ju vågat ringa in till GP och sagt de var en porrsymbol här. För ingen ville erkänna att de kände igen den.
De var inte kallade, alltså källskydd känns extra centralt i det läget alltså. Det var en liten öckerörnyhet också som jag tyckte var extra spännande.
Ja, jag blev ju väldigt chockad då när jag såg den SVT-dokumentären om Så knarkar Sverige.
Mm. Ja, just det.
Av att Öckerö kommun är topp 10 ställena i Sverige. Folk tar koks sommarhelger.
Ja, men det är också den, av alla mätplatser så var ju Öckerö kommun det absolut största tillhållet för folk som tar ketamin.
Ja, men ja, alltså det, om det är sommar så måste det väl vara turister nästan, eller? Om det är kokain.
Ja, jag skulle nog fan inte kalla det så. Eller absolut, det är väl turister, men jag tror nog det är bara att de rika där ute går lite så, nej fan, nu är det fan fest, nu är det sommar, nu är det gött liksom.
Jaha, det är så?
Ja. Det har ju varit mycket...
Det känns inte så Öckerö kultur. Att ta kokain. Ketamin förstår jag. Det är helt med på.
Ja, men till skillnad från södra skärgården så är det inte lite så här gemytliga vänstersnubbar som springer runt och röker lite gräs.
Det är ingen Håkan Hellström.
Nej. Det är lite mer så här Ralph Lauren och Backslick och Cooks.
Mm.
Men det har ju...
Lasse Dahlqvist hade aldrig bott.
Men när vi gick på högstadiet så var det ju åtminstone två gånger det var tillslag mot villor liksom, där de odlade cannabis. Och, alltså det är mycket droger där ute. Väldigt mycket droger.
Men min bild är att det säkerligen finns några som bor i Öckerö och bara känner att livet är piss.
Ja, 100%.
Och bara sitter vid någon så industrilokal och tar ketamin.
Ja, det finns inte så många industrilokaler.
Nej, men
man sitter på någon fin klippa och tar ketamin.
Ja.
Vi har ju spekulerat lite att det här är liksom ett substitut för en bro. Att det blir enda sättet att fly Öckerö. För de som inte vet så är alltså ketamin hallucinogen som egentligen är någon typ av häst...
Bedövning.
Ja.
När färgen slutar gå så tar man ketamin. Så föreställer man sig att man är på Göteborg.
Exakt. Men har man kunnat utesluta att allting egentligen inte handlar om en sån där häst som kanske genomgick någon operation för några år sedan och sedan inte kunde sluta? Det kan ju vara en väldigt pundig häst. Jag tänker att doser blir större också om man väger så 500-600 kilo.
Det känns som att hästar är inte så vanliga puckar.
Nej.
Oj!
Jag försöker komma på om det finns någon häst... jag vet inte.
Det hade ändå
varit... Det finns något stall eller sådär.
Ja, då kan vi utesluta hästspåret i alla fall.
Ja.
För polisen hade ju tydligen varit, liksom kommunen och polisen var väldigt perplexa till det här. De var så här, det här, vi förstår inte, vi har aldrig hittat ketamin. Och man bara, nej, uppenbarligen inte liksom.
Nej, men det är ju för att folk
den
kanske
används.
Inte...
Ja, exakt.
Folk kanske inte går runt på gatorna och tar ketamin.
Men är det inte också att det är så här väldigt mycket ketamin per capita?
Jo.
Men det bor ju inte så många på Öckerö.
Nej, precis. Nej. Det uppmätts ju per liksom...
Du kanske, man kanske behöver bara ha 5 personer som sitter.
Men alltså det är ju hela kommunen liksom.
Ja.
Det är ju inte Öckerö. Alltså hade det varit på Öckerö så hade det varit fan varenda invånare var. Hade ju varit liksom fast i ett KH-hål.
Den gamla Björkeborn håller på att förtala alla Öcker.
Men vi kan ju säga att Göteborg var ju inte särskilt speciellt. Vi var ju inte bäst på något liksom.
Nej, det var inte så intressant. För det känns som att Göteborg är en knarkig stad. Ja. På det mer sorgliga sättet.
Men vi hade liksom mycket av allt. Alltså jag tänker att vi har mer, vi är mer blandmissbrukare. Vi har inte valt vår liksom kommundrog riktigt
liksom
som Öcker över kan gjort.
Ketamin.
Exakt.
Vi ska vara bäst i världen på ketamin.
Man får hitta en lite mer fringe-drog då liksom.
Ja, just det. Den här sån här zombie-alligator-drog som gör att man biter av folks ansikten. Och sånt.
Vad har vi mer för nyheter? Vi har ju också, vi har inte pratat om det här, men typ alla kommunalråd har ju på att försvinna ju.
Elisabeth Lann har vi pratat om.
Mm.
Men Daniel Bernmar?
Ja, Daniel Bernmar har sagt att han ska avgå.
Ja.
Karin Pleijel.
Karin
Pleijel.
Ska bort. Och jag har reagerat också på att Axel Dahlström inte syns så mycket.
Axel Davik.
Det är ju ett torg i Högsbro.
Exakt, det är faktiskt. Det är ett torg. Den personen är nog död. Jag kan vara därför att det syns till.
Det är också Axel Davik menar jag.
Nej, men jag tyckte han såg ovanligt blek och lite trött ut när jag såg honom sist i GP.
Mm.
Men då står han, då var han väl arg över någonting, om det var den här cykelbron eller vad det kan tänkas ha varit. Men han har inte, nej, han har inte riktigt. Axel Josefsson har ju blivit mordhotad också.
Ja,
just det. Det var så konstigt.
Det var ett väldigt konstigt mordhot.
Weird. Det står dö Axel på hans hus, va?
Ja, på Moderaternas lokal där vid Lilla torget.
Men jag vet inte vad sa han. Men vem har de känslorna till Axel Josefsson?
Alltså min teori är att det är personligt. Att det är privat.
Ja, jag tror också alltså det eller att det är någon så här extrem konstig harvist som har fått, alltså som har fått en knäpp på honom specifikt. För att han är ju inte så profilerad moderat, eller han är ju Moderaternas ledare liksom.
Mm.
Men han, alltså han är inte någon som gör en arg.
Han är ju inte topp 3 mest välkända kommunalråd heller i Göteborg. Han är ju en anonym person.
Alltså Hampus Magnusson borde ju göra folk mer arga än Axel. Alltså eller Axel Justusson. Alltså jag tänker bara så, om det skulle vara typ så en som försöker antydas då att det är någon sån det är någon så antifa.
Ja, jag tror att det är det som är, att det är palestinaktivist eller antifascist.
Ja, precis. Så det är så man föreställer sig att det är. Men då hade man ju inte gått på en person som inte har uttalat sig i någonting i sådana frågor liksom.
Och som inte styr Göteborg
heller. Nej.
Alltså när han var kommunalråd eller han var liksom kommunstyrelsens ordförande var det väl en grej, men nu är han ju bara oppositionsrådet liksom. Ja.
Så er ledande teori är att det är liksom en maskning då, att man gör
det. Du tänker falsk flagga.
Nej, inte falsk flagg, men så här, okej. Okay. Någon spraymålar det här. Det uppfattas som ett mordhot mot en politiker, men att han vet att det här, oj shit, det här handlar om någonting helt annat. Eller alltså,
jag vet inte om han vet om det handlar om någonting annat, men jag kan tänka mig att den personen som gör det tror inte jag är representativ för någon.
Nej.
Alltså, så här, alltså, jag tror inte den är representativ för vänsterextremism eller högerextremism eller någonting. Alltså, jag tror att det är någon person i så fall som han knäpp på specifikt honom liksom, av någon sån här väldigt konstig anledning.
Ja, det kommer väl också en tid där alla är lite, eller alla partiledare är lite rädda.
Ja,
precis. Det var väl nästan i anslutning till att Anna-Karin Hatt avgick på grund av hat och hot.
Ja, och att Carl-Oskar Bohlin hade en lite otrevlig kväll.
Just det, precis. Så det passar ju väldigt bra in i liksom samhällsklimatet just nu.
Ja, och att, men alltså, alla de händelserna så verkar det ändå vara som att Axel Josefsson varit med om den värsta liksom. Och att det känns, men ändå tycker jag att det känns lite menlös. Alltså det är klart, om det hade hänt på mitt hem så hade jag väl också tyckt det var obehagligt.
Men då hade vi nästan kunnat, alltså om det hade hänt en själv så hade vi varit helt säkra på att det var personligt liksom.
Ja,
då hade det varit så svartsjuka drama liksom.
Dö Martin. Men det är också att det inte är något utropstecken eller något.
Nej, exakt.
Det är liksom...
Men det gör det ju nästan läskigare.
Ja. Det är sant, det är någonting liksom... Ja, men lågintensivt hot.
Alltså det är ju inte passiv-aggressivt. Det är ju väldigt det är bara aktivt.
Det är så bara, det här är det budskapet liksom. Ja, men... Det behöver inget utropstecken efteråt.
Men jag kan tycka också att hela det begreppet hot och hat används så slarvigt och slappt nu också.
Ja,
för
precis.
Hot och hat är ju två helt olika saker också. Och det känns som att alla politiker hela tiden ska prata om vi måste ha hot och hat mot politiker. Vi måste jobba mot hot och hat mot politiker. Alla politiker blir utsatta för hot och hat. Men det är liksom, alltså det är så mycket begrepp som helt tappar någon mening när det bara upprepas gång på gång på gång.
Ja, och att det är också en jag tänker också att man, alltså det är en skillnad på att vara typ en riksdagsledamot eller minister och att vara typ sitta i en nämnd och ta besluta någons individuella, alltså för att jag tycker att så när man är minister eller riksdagsledamot då är man ju faktiskt en av Sveriges absolut mäktigaste personer som tar sådana beslut som påverkar så oerhört många personer och påverkar människors liv så extremt mycket. Alltså det är klart att man måste få vara sur och arg och ogilla dem liksom, om man tycker att de tar jättedåliga beslut liksom.
Ja, och man har ju tillgång till en helt annan skyddsapparat om det skulle vara så att man faktiskt lever under dödshot. Alltså det var ju en nyhet i veckan att det var en, alltså tidigare rektorn på Önneredskolan heter det va, som hade fått jättemycket hot av en förälder som har gjort så här clipart hotbrev typ i så här jättepixlar och skrev så här: du ska dö på julafton, boom, och sen så klippte in så här bild. Och då hade ju hon till slut avgått för att hon upplevde inte att förvaltningen backade henne liksom. Och då hade lärarna gått ut i ett brev och tyckt att det var liksom underhåll kritik. Och det blir så här, en sån person som är så otroligt, har vi pratat om innan, som tar beslut som rör liksom människor på så himla liksom personlig nivå men samtidigt inte har tillgång till överhuvudtaget samma liksom skyddsfunktioner. Där blir man ju sårbar på ett annat sätt.
Man blir framförallt sårbar av ekonomiska intressen på ett annat sätt också. För att ja, men det är ju så, man pratar liksom om bygglov och korruption och alltså alla sådana saker. Alltså risken att bli utsatt för liksom utpressning och sånt är mycket, mycket större i en lokal nämnd liksom, än i riksdagen eller som minister liksom.
Ja, 100%.
Man är som minister också... får man ju bara massa bjudigas och...
Ja, nej, men exakt. Nej, men man har ju inte det så förspänt om man är rektor liksom, och blir hotad för att ingen gör det till ett demokratiskt problem. Men om man är liksom kommunalråd så är det så här, då drar man på alla växlar.
Politiker tycker ju alltid att demokrati handlar om dem.
Ja, exakt.
Demokrati handlar liksom inte om att man ska ha rätt att demonstrera eller att eller för den delen typ så här, att man ska ha rätt att bo i det bostadsområdet som man är uppväxt i liksom, att eller någon av sådana saker. Jag tänker också att det är en viktig aspekt av det, att politiker har en väldigt, väldigt snäv bild oftast vad som är demokrati, ingår i demokratin. Och så fort deras del är ifrågasatt eller är hotad, den biten som gör dem själva, då ska man ju lägga på mycket som helst. Men vad tror ni om den nya kommunalgården? Eller nya politikerna? Alltså vi kommer ju få ny miljöpartist, ny vänsterpartist.
Ja, jag var inne och kollade lite. Men KD har gått ut på vem det skulle vara. Det var inte Kalle Bäck.
Nej, det var Dan Ove Marcelind.
Just det, precis.
Eller Marcelind.
Svårt namn för oss att uttala framöver.
Ja.
Dan Ove. Miljöpartiet hittar inte vem som är liksom näst högsta höns.
Nej, jag tror, har de skaffat ett näst högsta höns? Jag tror inte det, va?
Nej, för både Daniel Bernmar och Karin Pleijel har ju sagt att de ska avgå i samband med valet, så det är inte helt tydligt. Vänsterpartiet har ju 3 kommunalråd, så det, jag tänker att det blir antingen Jenny Broman eller Marie Brynolfsson.
Ja, precis, för det är de som är...
vice kommunalråd, eller de är också kommunalråd. Men en av dem är vice gruppledare. Så att jag gissar någon av dem, men vi får väl se.
Ja, precis. För Vänsterpartiets ordförande sitter ju i kommunfullmäktige styrelse och inte i kommunstyrelsen.
Nej, precis.
Nej, men det ska bli kul ändå att det känns lite som en era är på väg att ta slut.
Ja, precis. Alltså, nu kommer nya kommunalråd nästa år. Det kommer vara liksom en helt ny podd, känner jag.
Ja, det... Det kommer ju vara helt annorlunda.
Tjoho.
Ja.
Allt behöver förändring.
Först försvann mustaschen, men jag protesterade inte.
Nej, precis.
Jag får skicka fan-mails.
Men Kalle Bäck är ju lite av en hårdrockare också.
Han är det?
Ja, och nu vill ju en ny hårdrockare, och det är gitarristen In Flames, så vi ställer upp för Moderaterna i kommunfullmäktige också.
Jaha,
just det. Basisten det, tror jag det var.
Basisten, ja. Är det någon som har en analys om kopplingen mellan metal och högerpolitik?
Ja, det finns något sån här 80-tals filmklipp från, men att det är väldigt mycket arbetarklassungdomar som var hårdrockare liksom.
Mm. Jag tänker att det är väldigt sossigt att vara hårdrockare.
Alltså jag tror nog att de, alltså det här hela rebelltänket.
Ja.
Det är liksom, det är så inetsat i liksom hårdrock och metal. Ja. Och jag tror att det är väldigt många då som förknippar det med liberalism liksom.
Just det. Mm. Framförallt på 80-talet så blir det så.
Ja, det blir liksom ja, exakt. Mm.
Jag har ju då en annan teori.
Okay.
Det är att metal är ofta väldigt så tekniskt skickligt. Eller det är väldigt mycket fokus på teknik. Liksom viss typ av metal, inte all. Och att det attraherar människor som gillar teknik. Mm. Ingenjörer.
Just
och
det.
Ingenjörer är liksom internationellt emanense. I Sverige skulle vi aldrig erkänna detta eftersom vi har någon så här helt... Ursäkta, nej förlåt, jag måste klippa bort det här. I Sverige skulle vi aldrig erkänna det här eftersom vi har någon helt sjuk stolthet kring ingenjörer och aldrig någonsin baktalar dem. Men i resten av världen så är det allmänt vedertaget att ingenjörer tenderar att vara mer reaktionära. Det finns till exempel många av de här av folk som åkt fast för så här jihadism eller typ så här högerextremism med ingenjörer. Så att jag tror att det är liksom den här att spela väldigt många ackord väldigt snabbt, att det gör en reaktionär.
Att vadå, för att det är så kräver så mycket teknisk skicklighet.
Exakt, att det liksom fokus på liksom det tekniska istället för det estetiska skapar reaktionära tendenser.
Jag tror det snarare var så att han var så, jag vill ha mer basistisk politik, och så missuppfattade han vad Moderaterna stod för.
Det kan vara det också.
Jag håller inte med den analysen.
Han var så, vänta nu, ni samarbetar med ny basister.
Ja, det finns ju den här gamla, inte basist men...
Visst, jag håller med om ingenjörs...
Vi är alla överens om ingenjörerna. Ja. Men, inte du, pluggar inte du till att bli ingenjör?
Jo, men det blir ju också... Eller, alltså, jag skulle säga att vänstern har ju istället helt förkastat tekniken på ett sätt.
Mm.
Och då har det blivit ett sätt för höger... Alltså, anamma, alltså det är ett fält de kan anamma.
Ja.
Och det kommer alltid vara en kulturkrock däremellan. Om man inte vill anamma ny teknik. Alltså, ja.
Vänstern borde lyssna på Maskinerna är våra vänner av Kjell Höglund.
100%.
Vänstern måste lära sig flera kod.
Ja, jag tänker att vänstern kanske borde plugga lite matte.
Jag tror att vänstern kan...
Istället för att filosofera hela tiden.
Jag tror att vänstern kan många ackord, men inte så mycket matte. Jag tror det är som är...
Ja, jag tror det är...
Ja, nej, men vänstern har många strängar på sin lyra.
Men, precis, och det är därför de inte spelar bas.
Exakt vad jag tänkte säga det. Ja.
Göteborgs kommun vill ju införa nya sopkärl för villaområden och radhusområden.
Just det.
Men det här är någonting som folk i Änggården har sagt, ställt sig väldigt mycket emot då.
Änggården, det är ju det. Änggårdsbergen. Via Änggårdsbergen, ja. Så
det är de här jättefina radhusen där.
Det är de jättefina radhusen. Alltså, och det är alltså vackra små trädgårdar då.
Men det ser ut som att de är som en blandning mellan Pippi Långstrump och liksom Storbritannien. Typ.
Ja, faktiskt.
Ja, det är bra spaning. Ja, ja. Det är liksom träversionen av Englands Council Estates.
Ja. Ja.
Men då är det ju för att de här, det ska vara tre sopkärl då, som är rätt stora.
Mm.
Och enligt de boende inte får plats på deras tomter, utan man måste liksom kanske ta bort lite häckar och jämna lite tomter med marken så att det blir enklare för sopgubbarna att hämta dem.
För att de kommer annars ta hela trottoaren och det får de inte heller göra.
Ja, nej. det måste ju få plats för gående och så. Mm. Mm. Till exempel i Örgryte så har de löst det på olika sätt då. Mm. Då har de liksom grannar gått ihop och delat sopkärl och placerat dem lite mer avsides där de inte liksom är så mycket i vägen eller förstör det vackra i området.
Just det.
Och då, men de är emot också vad Göteborgs kommun säger inte är fastighetsnära återvinning. Mm. För det finns en återvinningsstation som ligger borta vid Premmacken, borta vid Botaniska typ.
Just det.
Ja, det handlar väl också om att de inte vill dra ner värdet på sina kåkar.
Nej, såklart.
Boende säger i den här artikeln på GP att Änggården är för alla göteborgare.
Okej, okay. Ja.
Att det är ett viktigt område att bevara precis som det är.
Men vadå, för göteborgarnas skull?
Ja, för också för det kulturhistoriska värdet.
Just det, för de här Pippi Långstrumpslösa Storbritannienhusen vill vi... Ja, jo.
Jag tror att de är bland de hus, för de är ganska smala, som är ganska små, så de har väldigt högt kvadratmeterpris. Alltså det är verkligen ett av de mest attraktiva gatorna i hela Göteborg.
Men husen kostar väl typ 13 miljoner eller någonting sånt. Eller lägenheterna kanske.
Jag är inget billigt område med några mått.
Nej, jag bodde ju inte i Änggården, men jag bodde i Landala. Ja. Då kunde jag gå förbi Änggården när jag skulle... Om man går till Botaniska eller man ska till Slottsskogen eller någonting sånt. Och då reagerar du alltid på att de här husen måste vara så jävla dyra.
Men det är ju till för hela Göteborg.
Ja, det är sant.
Det är till för hela Göteborg. Men sen har det också varit lite bråk om de här hyreshusen som kommunen vill bygga vid Örgryte.
Ja, precis.
Sankt Sigfridsplan, va? Ja.
Det är där det finns fiskgubbe och sånt.
Just det, det har varit sånt himla ståhej om att den här lilla fiskbutiken har varit hotad också på grund av att M34 ska gå där, tror jag.
Just det, ja. Mm. Det är verkligen någonting med det, med den platsen, att den ser ju jättetråkig ut. Alltså, det är verkligen outnyttjad plats.
Jag har bott i närheten där och jag kände aldrig en lust att handla i den fiskbutiken. För den ser så övergiven ut. Ja, men den signalerar verkligen, nu är vi långt från vattnet.
Det har ju varit organiserat, Örgrytebo har ju organiserat mot detta. Mm. Och det är att höghuset är ju att de håller på att besluta om en detaljplan. Mm. Där man ska kunna bygga ett hus som är mellan 3-6 våningar. Alltså,
Okej, vi snackar liksom inga så här miljonprojekt.
Nej. Det är så här max 6 våningar.
Okej. Och det här läggs fram av de boende, alltså som att verkligen så social housing, höghus. Det har varit möten där de har liksom fått sina fiskar varma. Ja. Högern har gått jättehårt åt det här. För det hänger ju också ihop med hela den här grejen som högern kör nu, att Socialdemokraterna vill tvångsblanda folk.
Ja, för att Ulf Kristersson hade gått ut och pratat om detta i sitt tal. Alltså sitt tal till stämman i Moderaterna.
Det är ju väldigt talande.
Ja, men det är också så att det är ju inte en... Det är ju inte en rasistisk hundvissla, det är ju ett valthorn liksom.
Ja, men verkligen.
Att man säger liksom så, man får inte bygga hyresrätter i Örgryte, för då kan det vara så att en invandrare flyttar dit.
Nej, 100%, det är den.
Alltså, och det här är ju att Örgrytebo vet ju inte hur hyresmarknaden funkar, men det kommer inte vara låginkomsttagare som har råd att bo i de här nybyggda höghusen inom situationstecken.
Alltså det kommer ju vara runt där Kolltorp och där Kolltorp, liksom Redbergsplatsen, Härlanda, där är det ju också så här, ja men 10 års kötid minst, och jag menar, har man inte, det är väldigt få människor som har möjlighet att stå så länge i kö.
Nej, och de nybyggda husen, vad det är väl 12 000-13 000 för,
det kommer jättedyra hyror.
Ja, för en tvåa liksom.
Ja, det går inte att bygga billigt liksom.
Nej, så att det är tanken att det skulle vara någon så...
Fattiga människor.
Ja, fattiga människor och sånt som flyttar dit. Alltså, det är klart, kan ju vara såklart vara invandrare som flyttar dit som har höga inkomster.
Ja,
och sånt.
Precis. Nu får vi klippa så att det här blir bra.
Ja, men det är vad jag menar bara.
Men det är fortfarande inte de mindre bemedlade.
Nej, precis.
Det är ju de rädd för, ja, precis.
Ja, men det är för att de inte, det är ingen som bor i Örgryte, alltså man har någonsin, vet inte, de vet inte vad en hyresrätt är liksom.
Nej.
Så
nej.
De förstår liksom inte vad det betyder.
Jag hade en klasskamrat i gymnasiet som var uppväxt i Örgryte. Ja. Han sa ju att kids kunde ju stå på gård, alltså skolgården, och elda upp 500 lappar bara för att de kunde.
Är det sant? Okay. Eller är det en skröna?
Nej, det här var, ja, det kanske är en skröna, men det var vad han faktiskt sa liksom. Att okay. Folk så här, ja, det spelar ingen roll liksom.
Och det de gjorde likadant när de betalade han Martin i Hästpojken att göra deras nya inmarschlåt. Nej, ska jag bara.
Nu pratar vi om ÖIS här. Men nej, men det är också helt sanslöst att Ulf Kristersson, det sa ju också Jonas Attenius, han sa att statsminister borde väl ha viktigare saker för sig än att kommentera en detaljplan vid Sankt Sigfridsplan. Ja. Och det är sant. Vi får ge dig Jonas Attenius. Än en gång har du varit snärtig.
Ja. Men det är verkligen bisarrt hur man alltså, diskuterar de här frågorna. Mm. Alltså, det var ju en fråga i partiledardebatten för några veckor sedan. Mm. Just, ska man bygga hyresrätter i villaområden? Och så säger flera partiledare nej, det ska man inte göra. Och då känner jag, va?
För 30 år sedan var det här ganska självklart. Alltså bara för 10 år sedan var inte det här en grej. Men det är som att man skapar en laddning i en fråga som egentligen är ganska värdeneutral. Ja. Och sen så blir laddningen så pass stor att den inte ens går att prata om. Alltså Elisabeth Svantesson gick ut på Twitter och ljög. Alltså hon skrev ju så här, Magdalena Andersson vill tvinga dig att flytta från din villa för att bo i ett blandat bostadsområde. Och man bara, men alltså du är ju... Du är finansminister och du sitter och ljuger på Twitter som ett troll.
Sossarna ska komma med sig så
här, ja, dipsgård
och slänga ut dig i din villa och tvinga dig att bo i Biskopsgården. Liksom.
Det är så jävla sjukt. Det är
ett funkishus. Ja, men alltså det som är intressant med det är ju att det är väl jättekonstigt att politiker på nationell nivå säger att man får aldrig bygga ett höghus i ett villaområde.
Men man ska gärna bygga villor i höghusområden.
Det som är så konstigt med det är ju att vad ska man annars bygga dem? Okej, då ska de byggas där vi bor. Alltså så här, vi bor ju inte i villa liksom.
Nej.
Då ska man bygga bara bygga höghus i de områden där det redan finns. Det är jättetätt befolkat. Ja. Man ska bara bygga där det finns brist på grönområden. Där det finns brist på natur. När det finns brist på jordbruksmark. Alltså så här, man ska bara bygga det där. Så då blir det ju bara en effekt av att det är bara våra områden som ska, där man ska liksom ta saker i anspråk. Liksom. Mm. Jag bor ju i ett så kallat blandat område.
Mm.
Bor i höghus som är väl då 5 våningar tror jag. Där jag bor. Ja, jag bor ju i Visingensplatsen. Men då finns det ju villor, det finns miljonprogram, det är blandat.
Ja, men du bor, det är väldigt blandat område faktiskt.
Ja. Jag ser, vad är problemet? Jag förstår inte faran. Det är klart att de villorna är inte lika mycket värdefulla som de är Örgryte förmodligen. Nej. Men det är väl inget så samhällsintresse att villor ska vara jättevärdefulla. Att det ska vara dyrt att köpa en villa.
Nej, det är ju väldigt säreget intresse. På ren personlig basis.
Och sen finns det ju också den här aspekten av att liksom i blandade områden så fanns ju också blandade skolor.
Ja.
Där kunde man inte ha liksom dåliga skolor som man bara lät förfalla.
Nej,
liksom, för att det fanns olika typer av personer vars barn faktiskt behövde liksom en fullgod utbildning.
Ja.
Nu har man ju valt att bara de minst resursstarka människornas barn ska få gå på de sämsta skolorna. Och sen ska man utifrån någon idé om konkurrens hävda att skolor aldrig kan bli bra om man inte konkurrensutsätter dem. Liksom.
Och det var också något som Ulf Kristersson också tog upp i sitt tal.
Ja, det gjorde han. Att 5 av Sveriges 10 sämsta skolor ligger i Göteborg.
Ja, och det är ju kopplat till att vi är jättesegregerad stad.
100%.
Liksom. Ja. Men man får inte göra något åt den segregationen heller.
Nej, den ska bara finnas där. Den ska vara där. Och den ska bli värre.
Exakt.
Och eftersom att vi vet att den kommer bli värre så ska vi inte bygga några hyresrätter nära oss.
Nej, precis. Exakt. Alltså, ja.
Enda sättet man får motarbeta segregation är att kasta ut alla fattiga människor.
Ja, precis. Man ska göra precis.
Är inte det bara så här självklarhet eller vadå? Alltså,
bekämpa eld med eld. Bekämpa segregation med mer segregation. Men de sa ju också då i Örgryte, de här Örgryteföreningen de heter, att så här, i Örgryte så är alla hus, antingen radhus eller villor, de är två våningar liksom. Så man kan inte bygga något som är högre än det, för det skulle förstöra stadsbilden.
Men stadsbilden, alltså, det är ju precis i början.
Ja, men det är...
Kör man upp lite bara där till vänster om Sankt Sigfridsplan så är det ju höghus.
Ja, ja, ja.
Ja, det finns ju där, om man åker liksom...
Vid Sankt Sigfridsplan finns det ingenting. Det är någon jävla motorfartsviadukt liksom.
Ja, men mellan Örgryte och Redbergsplatsen finns det ju vanliga, finns det ju höghus.
Ja.
Det är så jävla dumt. Det är verkligen bara i början av Örgryte.
Men det är också som att, så här, att förlåt, jag vill inte vara för hård mot de här Örgryteborna. Jo, men jag gör det. Alltså, de sitter och gnäller på liksom, att hur ska man bygga höghus och sånt. Alltså, vid Visingensplatsen behöver nästan... I princip varenda person som tar vagnen från Visingensplatsen behöver gå minst 5 minuter till vagnen. Deras vagn stannar utanför deras jävla hus.
Ja.
Alltså man har så små, små hållplatser som går rakt genom villaområdet.
Ja.
Vem har det så liksom? Det är så här.
De vid Saltholmen.
Ja, precis.
Men då men här har vi ju någonting som förenar dem också, att båda de här områdena kommer förlora det här
på grund
av klasskämpen M34 vars längd liksom utplånar tillgången till kollektivtrafik.
Ja, för de här vagnarna är längre än avståndet mellan hållplatser.
Exakt. Det är så jävla sjukt.
Alltså, tänk hur lång tid det måste ta för femman att åka igenom Örgryte bara för att det ska stanna vid varenda liten villa. Ska den göra lite stopp vid? Alltså, för att de vill ju då, tycker inte man ska bygga högre hus än två våningar.
Mm.
Hade man haft den inställningen hade det ju inte funnits gott att bygga en annan byggnad, nämligen
Karlatornet. Ja, nu har det kommit ut i veckan också. Alltså, herregud, den här mannen. Alltså, hur mycket ska vi behöva prata om Ola Serneke?
Massor!
Ja.
Nej, alltså, men... Jag tycker, förlåt, jag vill bara säga att han är ju han har ju blivit gott från att vara en väldigt lustig person till en väldigt sorglig figur.
Ja, alltså, för nu har han ju tydligen gjort någon deal med Balder där han då har sålt sin takvåning eller någon av de här penthousen i Karlatornet som då är väl 3 våningar höga, 300 kvadratmeter. Jävlar. Alltså det är liksom en sjuk jävla lägenhet.
Ja.
Mm. Och när han först köpte den då försökte han ju hemlighålla det.
Mm.
Och nu när han har sålt den så har han försökt hemlighålla det också. Alltså okay. han har inte berättat det här när typ GP har ställt direkta frågor. Har du kvar det? Han bara, det får vi se. Och då tycker jag väl att GP satte huvudet på spiken här. Ja. För då frågar de, du tycker inte att det verkar som att du typ inte är helt ärlig med liksom, attraktionskraften i Karlatornet. Mm. Du först inte berättar att det var du som hade köpt den här stora takvåningen och ni går ut så stort att den första är såld och det framstår som att det är liksom superexklusivt. Och sen så kan du inte vara ärlig med att du dessutom har sålt tillbaka den.
Precis, för att har de varit i den lägenheten nu har varit så, det här varit så nice.
Nej.
Jag tittade ut genom fönstret och jag sa, här var det ju bara moln.
Ja, det dimma idag igen. Jo, det blir så här, och sen så tänker man tillbaka lite på hur han agerade när han så här satt och ljög på aktieforum och sånt. Alltså det här är ju en del av hans liksom, sätt att bedriva affärer på. Nu får du, jag ber om ursäkt om han hör det här. Men det är någonting som är så jävla uppblåst kring Karlatornet att det blir helt parodiskt.
Alltså nu märker man ju att Karlatornet är ett fiasko.
Ja.
Men det är ju ett luftslott.
Ja. Det är ett luftslott, ja. Mm.
Alltså det är bokstavligen en byggnad full med luft för det är inte...
Exakt. Och man kan ju tycka det är tråkigt för Örgryteborna om de får ett 4-våningshus.
Ja.
Men alltså, Karlatornet syns ju för fan ända hela vägen till Lerum.
Ja,
det känns halvvägs ut... halvvägs till Danmark ser man den jävla
här. Ja, ja, så det, jag skulle inte bli förvånad om att Karlatornet får rymden.
Ja, jag ser ju det varenda jävla dag.
Ja.
Alltså det är ju det roligaste med Karlatornet, jag tror jag nämnt det här flera gånger, men det är ju att vid utsiktsplatsen på Gammelberget så är det precis liksom den när man ska titta ut mot Göteborgs stad så är det så här, vad är det som dyker upp istället? Karlatornet. Och så finns det den här lilla kompassen som visar vad som finns. Och, där är Hagakyrkan. Nej, det var Karlatornet. Där är Liseberg. Nej, det är Karlatornet.
Ja. Jag gick ju vilse på Hisingen en gång för jag trodde jag skulle kunna använda Karlatornet som liksom kompass. Men jag fattade inte hur man skulle göra.
Va?
För jag såg det vart jag gick. Så det funkade liksom inte.
Alla idag har en GPS på mobilen.
Ja, men jag kan inte använda den.
Du såg den överallt. Men du såg den både åt norr, väster, söder.
Exakt. Det var bara överallt.
Var du i Karlatornet?
Typ. Hade du varit ute på, i Öckerö kommun och tagit...
Nej, man hade kunnat tro det. Man hade kunnat tro det. Alltså. Jag skulle hem från Öckerö.
Just det. Nej, det går ingen färg. Jag får ta katamin istället. Jag ser Karlatornet.
Men det är också lite kontroversiellt, för det är väldigt många människor som fick gå till domstol för att liksom sälja tillbaka sina lägenheter till Karlatornet.
Ja.
Jag tror jag kollade senaste siffran från början av oktober var nu att det finns 120 tomma lägenheter i Karlatornet, varav 90 är typ för uthyrning istället.
Mm, just det.
Det bor 800 människor i Karlatornet, men då är det också så att det inte är 800 lägenheter. Liksom.
Nej.
Så att det är en ganska stor mängd tomma lägenheter.
Ja.
Och hela där Karlastaden skulle ju varit klar 2024. Så folk köpte ju liksom lägenheten utifrån föreställningen att det skulle finnas ett helt område och man har gjort någon fin detaljplan, ja. Ja, ni vet, någon fin liksom plan.
Att det skulle vara ett riktigt fancy område.
Exakt.
Med butiker, bra. Och bra kommunikationer och allting sånt. Liksom.
Ja, för det är ju också en grej. De bygger ju spårvagn nu för att man ska kunna liksom ta sig mellan stan och Karlatornet snabbare.
Ja.
Men det är ju allting, det är ju bara ett fiasko ju.
Mm.
Och jag menar, nu har de ju idag var det ju den här nyheten om att det är ett jättestort ett hål bredvid Karlatornet.
Ja.
Så då ska rymma typ 3 kvarter. Ja, alltså det är så jävla stort hål.
Ja, det är skitstort hål.
Alltså det är större än Karlatornets liksom.
Ja. Och de som bor i Karlatornet var så här, så det är lite tråkigt att vi bor vid det här jävla hålet.
Ja.
Och så var det någon bild när det var så här regn liksom. Det var så blött och så stod någon container där.
Och det, bara det är en liten så grusramp ner i hålet.
Det verkligen är liksom en plats där människor kommer få dö typ.
Bokstavligen en begravningsplats.
Ja.
Göteborgs stad, hur ser det redo för nästa pestutbrott?
Lite exakt, vilken massgrav.
Det är bra, då kan man också om när folk i Karlatornet dör så kan man begrava dem på bredvid.
Behöver man, de har all service. De har petspa, de har begravningsplats.
Ja, det är ett helt ekosystem där i Karlatornet.
Men det visar någonting på den här kortsiktigheten i liksom när man gör stora byggprojekt. För att, alltså, det skulle
borde
vara klart...
ju inte vara så beroende av ränteläge och sånt heller.
Nej,
för det
exakt.
Är väl det som har varit den stora grejen.
Exakt, det är ju pandemin som blev liksom första spiken i kistan. Men sen så är det ju också Särnika gått i konkurs.
Mm.
Kommunen har liksom dealat med olika marker. Nu håller man ju på att vänta på att de ska kunna bygga bostadsrätter.
Mm.
Men man kan inte bygga bostadsrätter för det finns för många osålda lägenheter i området.
Mm.
Så man väntar bara på att marknaden ska komma i kapp.
Just det.
Och nu är inte jag ekonom. Men jag tycker inte det känns som att marknaden kommer komma i kapp.
Nej, alltså,
det kommer ta ett tag.
Jag tror framförallt att det stora problemet är att den ekonomin som krävs för att folk ska kunna vara beredda att köpa lägenhet i Karlatornet, det är en ekonomi där bostadspriserna ökar väldigt, väldigt mycket och människor känner att de har mycket pengar att röra sig med. Men 10 års reallöner har precis försvunnit. Räntorna är väldigt mycket högre än vad de kommer aldrig komma ner till de nivåerna när folk skrev de här kontrakten liksom, när det var nästan minusränta liksom för Riksbanken.
Det är väl klart, om man funderar på att köpa en lägenhet i Karlatornet. Mm. Man kommer dit, det är liksom ett jävla slukhål.
Mm.
Det regnar, det är dimmigt. Mm. Och så vet man dessutom att 120 lägenheter inte är sålda.
Nej.
Alltså det är väl klart man inte känner att det här är en investering då. Man känner att det här är ju liksom en gravplats. Mm. Kommunen ska ju bygga hyresrätter, men de måste kunna bygga bostadsrätter för att finansiera hyresrätterna.
Mm, just det.
Så att allting är liksom så här moment 22, om de kommer ingen vart med det här. Och de här lägenheterna bara fortsätter att liksom, jag vet inte, det finns ju liksom ingen tanke bakom det här på något sätt.
Nu pratar de väl också att de ska göra någonting liksom temporärt i det här hålet.
Och det älskar ju kommunen, så det är samma med Djurgårdsplatsen. Jag har sett att faktiskt i närheten av dig också finns en sån jättestor tom grusplan.
Ja.
Liksom tomheten breder ut sig i Göteborg och kommunens enda svar är food trucks. Alltså jag vet inte.
Som det tar typ ett år att få tillstånd för att placera ut.
Men också, du ska placera ut det då i ett område som är så stort som tre kvarter.
Exakt.
Tre kvarter hos food trucks.
Alltså food trucks är väl jättetrevligt om man är på typ så Göteborgskalaset kanske. Men det är inte så, alltså det här idén om att food trucks är någonting man bara kan placera var som helst, när som helst, året om. Det är ju helt verklighetsfrånvänt.
Men det var någon från Framtiden AB som sa att de ville ha typ food trucks och bordtennisbord.
Och då har Terje Johansson BD för att framtiden.
Och då ska folk stå så här två dagar innan julafton med pannlampor där nere i jävla hålet och bara
bling bling, plong plong, plong plong, plong plong. Och liksom gå ut med att spela bordtennis utomhus.
Alltså jag säger bara så här, det här är bara min framtidsvision då, men alltså nästa pingis världsproffs kommer fan inte komma, kommer fan komma från ett hål i Göteborg.
Ja, precis.
Men det är så roligt att föreställa, alltså, liksom, deras inställning till det här hålet är som vad ska vi göra uppåt så går
ja,
vi
exakt.
Skolan.
Exakt. Men människors begreppsvärde är också det, för de intervjuade olika människor som gick förbi liksom Karlatornet och de var ju så här skateboardramp, BMX
park,
park ja. Loppis.
Ja.
Alltså det som, och det här kritiserar jag verkligen inte, för det säger någonting om liksom vad människor vill ha kontra vad vi får i Göteborg. Ja. Vi vill ha liksom ställen där typ ungdomar kan samlas och faktiskt göra saker, mm. där man kan liksom skapa kultur, mm. men vi får bara massa jävla hål. Ja, men det är ju helt sanslöst. Ja. Och Djurgårdsplatsen i Majorna, där dröjer ju planprocessen också jättemycket. Ja. Och nu har JM ansökt om en förändrad detaljplan som innebär att de ska bygga ägarlägenheter.
JM är ett fastighetsbolag.
Ja, precis. Mm. Och det är de som ska bygga på Djurgårdsplatsen om typ 5 år.
Mm. Och nu vill ja, de bygga bostadsrätter.
Ja, ja, men de vill bygga ägarlägenheter också, som är en ganska ovanlig ägarform i Göteborg, i Sverige. Men det är att man istället för att det är en förening som äger huset så äger varje person liksom sin del av huset. Så att det blir som att varje lägenhet är en egen fastighet. Det blir lite tekniskt.
Men det kan inte vara så förmånligt. Alltså, det är väl jättemycket mer förmånligt att vara med i en förening, eller?
Jag skulle säga det. Men, man får ju mycket mer frihet. Alltså, man behöver inte gå på de här jävla allaktivitetsdagarna där man ska städa på gården med sin förening.
Vem städar gården då?
Det tror jag att man har anställt någon för att göra. Okay. För jag antar att den här frågan skulle komma så gissning att man anställd något för ett avtal. Ja. Och sen så är det ju man inte, alltså föreningsekonomi kan man ju vara beroende av liksom, om man höjer avgifter och sånt. Men här blir det mer som att man har ett hus. Man staplar olika hus på varandra. Men det är också, alltså det krävs ju också en jätteköpstark grupp. Det är det vi kommer till.
Ja.
Att man bygger liksom just alla det. De här lägenheterna som kräver väldigt köpstarka människor som kommer in och ska köpa och investera i det här.
Mm.
Och jag menar, när vi ser på typ, alltså när vi ser på Karlatornet så förstår vi också att jag menar, hade vi som suttit här inne varit rika och haft möjlighet att köpa en lägenhet för liksom hur många miljoner som helst i Göteborg, då hade man ju köpt något jättecentralt.
Ja, ja. Man hade ju, alltså, ja, man hade ju, alltså om vi hade stått mellan en våning på Karlatornet och en våning i Vasa liksom, så hade man ju valt våningen i Vasa. Eller Linné, liksom.
Ja, och jag menar Majorna är ju attraktivt. Majorna är ju också attraktivt för en väldigt liten demografi på det sättet också. Alltså de här stora liksom finansbolagen, alltså människor som verkligen har sjuka mängder pengar, de finns ju inte i Göteborg.
Nej.
Och Göteborg är för litet också för att man ska kunna ha så höga lägenhetspriser centralt. Alltså det kommer liksom aldrig trissas upp så mycket så länge det finns liksom möjlighet att ta sig till centrala Göteborg på en kvart.
Men det är inte New York liksom. Nej. New York.
Exakt.
För New York har ju liksom hela tiden inflödet av människor från, inte bara från hela USA utan från hela världen, av rika människor som hela tiden kan pressa upp priserna liksom. Men alltså i Sverige finns det ju en begränsad grupp människor.
Ja, exakt.
Och det är väl lite det precis, att hela bostadsmarknaden bygger på premissen att det ska finnas folk som har råd att köpa de här dyra lägenheterna, har råd att ha de här dyra hyresrätterna. Det är därför vi bygger allt det här nya liksom, hela tiden. Men det är ju medianinkomsten liksom i Sverige är vad då?
Jag tror det är 37-38 000.
Ja, någonting. Men det med medianlönen är ju det liksom.
Ja, precis.
Men medianinkomsten är väl kanske 32 000 liksom, att så här, det innebär att allting som byggs sker liksom för mindre än majoriteten av befolkningen hela tiden liksom. Så vem ska till slut köpa alla de här bostäderna, eller vem ska hyra alla de här hyresgästerna?
Prinsen
liksom?
Av Dubai ska ha en semesterlägenhet i Göteborg.
Men det blir bara fler om det ska gå ihop.
Och det blir också att vi hela tiden måste förhålla oss till så här, men det dyker upp ett jättestort torn mitt i stadsbilden. Ja. Eller det kom ett slukhål. Ja. Eller det är så här, den här grusplanen mitt i centrala Majorna, den ska vara tom i 5-6 år. Och vi vet inte, för vi måste vänta in marknaden. Alltså det är hela tiden, stadsbilden är hela tiden styrd av marknaden.
Ja,
liksom.
Ja, och storhet vansinne.
Ja.
100%. Det kommer ju nyhet i veckan nu också att man kommer behöva riva massa kontor i Göteborg. För att det byggts alldeles för mycket kontor.
Ja, såklart.
Och det har byggts otroligt dyra och flådiga kontor, både vid Första Långgatan och i Gårda till exempel. Ja, där finns ju verkligen sådana skrytbyggen. Och de kommer man inte riva, men det blir också så här, ja, det är de äldre kontoren. Och tänker man, det är också det här med kortsiktigheten. Liksom. Ja. Det finns jättemycket kontorsbyggnader, men då ska alla bygga sina nya, feta, coola, moderna kontor.
Ja.
Varför kan ni inte bara nöja med kontoren hemma? Varför måste ni ha nya kontor?
Ja, men också att så här, de kontoren som byggs är ju alltså inte anpassade för att driva liksom någon annan typ av verksamhet än någon verksamhet som bara baserar sig på webben.
Ja, det är bara skrivbordsverksamheten. Ja. Liksom. Mm. Alltså det
finns inget utrymme för kanske någon form av småskalig produktion.
Nej.
Eller alltså inget sånt.
Nej.
Och det är ju liksom en, ja men det är precis, det är verkligen en kortsiktighet i det ekonomiska tänket också. Ja. Liksom. Att man tänker så, det här är det som finns. Men också att så här, vi har precis levt igenom en ekonomi som bygger verkligen på att pengar är gratis att låna. Liksom.
Mm.
Allt det här har byggt på att pengar är gratis att låna. Okej, vi kan bygga jättedyra hus. Vi kan köpa de här husen. Vi kan starta ett företag där man har typ en app. Och vi gör ingen vinst, men vi har ändå jättedyra kontor. Liksom. Alltså, så här, allt det här har ju bara byggt på att pengar är gratis. Och nu är pengar inte gratis längre. Och då är plötsligt arbetslösheten 10%.
Precis.
1000 anställda på Volvo får gå. Liksom. Alltså så här, det är som att verkligen hela Göteborg har ju bara byggt på att det ska bara se ut på det här sättet. Ja. Liksom, ett scenario och inget annat. Liksom.
Ja, och alltså det är ju bara bubblor. Ekonomin bygger ju på att människor tror på det själva. Liksom. Och jag kan känna så här, men okej, det är kanske jättetråkigt att man behöver hyra in sig på ett kontor i Mölndal som är byggt 1997. Men kan ni inte bara bygga om det jävla kontoret då? Så kan vi ha andra lokaler i centrala Göteborg.
Ja, man kan göra bostäder, man kan...
Alltså, exakt, ja. det blir så otroligt märkligt sätt att se på liksom vilka som ska få styra och bestämma över staden.
Mm.
Ja, också att, alltså, särskilt Lindholmen, jag som är ändå där väldigt mycket, även alltså, när det inte är office hours som går och sådär, det är totalt snordött område.
Ja.
Så tråkigt område.
Den enda gången, alltså alla ytor... är sådana där projektplansbilderna med skrattande barnfamiljer
som
håller hand och det är fint och grönt och allt sånt där. Det är ju lunchraster.
Ja.
En timma varje dag. Ja. Max. Det är då det är liv och rörelse i områdena. Men sen är det ju... Sen
men det finns ju ingen grönska. Det finns... Nej. Det, alltså det är ju ett jätte...
Nej, men... Ja, det finns en liten sån skettpark.
Men jag menar, det är också det som är också en grej. Att så här, det är ju... De har bara tänkt att här kommer det ha jättemycket folk. För att alla kommer vilja bo i det här fancy området för att det är, vi har sagt att det är fancy. Men det är liksom inte nödvändigtvis trevlig plats. Liksom.
Så
man har inte byggt en trevlig plats åt folk. Liksom.
Nej, och jag menar, om man ser på vilka lokaler som faktiskt kommer behövas i framtiden så är det ju typ så här, varför bygger man inte ett jättefint folkbibliotek?
Mm.
Det är också så kortsiktighet, så det var ju samma med det här världslitteraturhuset vid... Gamla stan, precis. Att det fick ju lägga ner inför några år. För man hade, liksom, man hade tänkt helt kortsiktigt.
Mm.
Man hade liksom inte byggt ett hus anpassat för ett bibliotek.
Nej.
Utan man ska bara bygga hus anpassade för liksom, kontor och företag. Och sen så kan man typ så avtala att det ska finnas lokaler på markplan som kan användas till något annat. Men vad händer med liksom, att bygga... Vad händer med att planera... staden efter människorna. Vad händer med det, undrar jag.
Kvartalsrapporter.
Exakt. Vad händer med det? Att liksom ha en liksom en genomgripande syn på att staden är till för oss som bor här.
Mm.
Jag tycker det blir helt skevt att vi bara ska stå ut med alla jävla hål, tomma kontor, tomma affärslokaler, konstiga fallosar och kommers.
Men tänk när det är 2030, alltså när vi kommer dit, Västlänken är färdig, alltså Lindholmen börjar etablera sig, och så kommer Göteborg bara bli bli den här liksom konsultbilden som vi har fått liksom höra att det ska bli i 10 års tid?
Jag hoppas inte det.
nu har de ju lagt fram den här arkitekt, eller det är någon som har vunnit så här arkitekttävlingen också, ja. Och design och gör nya Valhalla badet och
just,
ja, och det är också så här, men de glada skrattande människorna, de hälsosamma kropparna, ja. Som simmar i det nya Valhalla badet, ja. Det är liksom det frodiga, härliga, glada.
Justin Bieber spelar.
Justin Bieber spelar. Men när ska Göteborg bli så, ja?
Mm.
Är vi som att vi är fast i en relation där man bara ser potential men inte verklighet? Det var ju i början av oktober, så jag har förvarat lite för att det här inte kommer vara någonting som är så intressant för zoomers, men kanske för oss lite äldre.
Ja, just det.
Det var då Karin Lembre.
Ja.
En kvinna som när hon var 21 jobbade som receptionist på Ja till EU-kampanjen.
Oj, ja, och fick då, deep cuts alltså.
Fick då ett märkligt samtal om av radioprogrammet Hassan.
Ja, ja. Christian Lok och Fredrik Lindström.
Exakt.
För alla zoomers där ute som börjar bli åldern och titta på spåret, så är det vad de gjorde.
Exakt. Och då ringer då och frågar om det är sant om vi går med i EU, att det kommer komma 10 000 tyska bögar till Sverige. Och på Göteborgs centralstation i början av oktober så fick Karin Lembre, som då var personen som blev uppringd, syn på Fredrik Lindström och Christian Lok.
Aha.
Och gick fram och sa det jag som är 10 000 tyska bögar.
Aha, cool.
Och de blev så glada. Mm, och det här knyter an till då. Vi hade gått igenom hela budgeten.
Okej.
I budgeten under turism och näringsliv, alltså, för 2026. Ja. Så finns det ett mål att Göteborg Company ska på något sätt etablera sig som ett turistmål för tyskar. Varför? Det finns ingen förklaring.
Det finns jättemycket förklaringar.
Okej, okay, så det är inte de 10 000 tyska bögarna som ska komma till Göteborg. Alltså,
Gretas kommer det vara så fullt.
Ja,
men jag tror det här också har att göra med den extrema ökningen utav tyska och holländska turister i Bohuslän.
Ah. Jaha, då vill man locka hit dem.
Exakt, för att det finns ju massa kommuner längs Bohuslänskusten, ja. Som vill liksom idka mer turistnäring, och de vill liksom kunna locka dit europeiska turister då.
Det är, så västkusten är ju egentligen den så här, OG turistmål för resten av Sverige.
Ja.
Att så här, folk satt och läste böcker om västkusten och var så drömde sig bort om att vara på.
Ja.
Var på.
Nej, alltså jag sett så mycket. När jag cyklade där i somras så såg jag så jävla mycket tyska campervans och holländare och belgare och fransmän. Och, ja.
Men är det att de har läst då Fjällbackamorden eller något sånt? Alltså,
jag hoppas inte att de ska gå dit och försöka göra någon cosplay utav det.
Men annars älskar ju tyskar naturism.
Ja,
just det.
De är ju verkligen, där finns ju liksom en naturiströrelsen var ju liksom... liksom.
Du kunde verkligen så direkt så naturistgrad.
Nej, men jag läste en artikel som handlar om hur liksom DDR.
Ja,
var tvungna att liksom lyssna på, det, på naturiströrelsens krav för att på något sätt bli mer liksom omtyckta i det östtyska samhället.
Just det.
Så det är typ delvis därför som tyskar är så tätt förknippade med att vara naken tillsammans i grupp. Och det tänker jag att vi kan ta till Göteborg.
Kommer hit nakna tyska turister.
Vi har ett hål här vid Karlatornet.
Ska bara fylla med 10 000.
Alltså fattar hur många fattar hur många campervans man kan ställa där.
Ja, det är ju skitbra.
Ja, en campingplats i centrala Göteborg.
Ja,
fan,
wow.
Där har vi något där.
Och så behöver man bara lite skinka runt så kan tyskarna göra vad de vill där inne.
Ja, exakt. Nej, jag tycker vi ska ha så här ovanpå den här gruppen. Man gör så att man kan köra ner så. Men man gör så här glastak. Men bara så att vi kan se ner och de kan inte se upp. kan vi stå och iaktta alla de här tyska
turisterna. Det här blir redan väldigt, väldigt pervers nu, Jakob. Ja, du vill det. Alltså flukta på nakna tyskar. Det är din idé om en bra sommardag. Man känner sommarbrisen smeka ens öra.
Alltså det är verkligen så. Det finns ju någonting med att flukta, gissar jag. Ja, det sa jag gissa. Jag föreställer mig att det blir mindre sexigt ju fler det är.
Som står på rad och tittar eller som man tittar på.
Som håller på.
Ja.
Att jag tänker att...
Ja, men jag tänker också på det här med att svenskar har problem med den nakna kroppen.
Det är sant.
Så
ja.
Så kanske behöver någonting.
Ungdomar klär inte om sig i idrotten till exempel. För de vill inte vara nakna. Ja.
Undra om Tyskland har det här problemet. Det kanske de inte har på grund av den tyska naturiströrelsen. Och med deras influens så kommer Sverige kunna liksom motverka den här tendensen att unga inte duschar och byter om på gympan.
Ja.
Tack här... Göteborg och kompani den här trestegsraketen.
De har nu beslutat, det kommer fullmäktige senaste, att de vill bygga den här gång- och cykelbron.
Just det.
Eller de har ett inriktningsbeslut eller vad det kallas för att göra detta. Så det planen är att man ska bygga den här bron. Som kommer vara en gång- och cykelbro, så ska man ersätta en av färgerna.
Jaha, en specifik färg. Ja,
den som går till Lundby strand ska ersättas.
Den har jag aldrig åkt.
Nej, jag vet inte vad Lundby strand ens. Det finns väl...
Jo, det är precis där SVT och SR-huset ligger.
Aha, där är vi ståkt.
Så nu måste alla SVT och SR-personer, de måste gå eller cykla istället om de ska ta sig till Lindholmen.
Ja, det finns ju busshållplats precis utanför.
Ja.
Men okej, den ska ersättas.
Ja, precis. Så det är planen. Mm. Kommer man spara cirka typ 13 miljoner per år.
Oj.
Men det kommer kosta 1,77 miljarder.
Klart, det kommer det.
Bygget här. Så det kommer vi ta cirka 150 år. Jag kan inte räkna riktigt hur, men snyggt. Ganska mycket att få ihop där. Men då har man liksom räknat lite på lönsamheten den här. Och man tänkte först från början att det kommer att vara 4 000 som cyklar varje dag. Sen har man räknat upp det här och tänkt att det ska bli 10 000.
Mm.
Och nu när det vill säga att det blir ännu dyrare, så har man då tänkt att så här, 2050 så tror man att det kommer vara 17 500.
Ja, vad passande att framtidssyarna är helt i linje med de ekonomiska intressena.
Ja,
alltså... 2050 så kanske vi flyger till jobbet, vem fan vet.
Ja, nej, men jag tänker ändå att så att jag är ändå för bron. Miljöpartiet är ju faktiskt de enda som ger argumentet som är utöver bara ekonomin, att det minskar ju klimatutsläppen ganska mycket.
Och det
faktiskt
är ett mycket bättre argument.
Ja,
ja, det är det, 100%.
Och menar man också kommer minska, alltså så här, eftersom det kommer öka, fler kommer cykla också. Om man gör det så kommer det också minska hjärt-kärlsjukdomar, så man kommer kunna spara på andra platser också. Folkhälso- resonemang, bla 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 bla. Karin Pleijel faktiskt, som sa detta i kommunfullmäktige. Så still going strong.
Ja, Karin. Ett år kvar.
Oppositionen är motståndare, alla utan Centerpartiet.
Är det för sakens skull?
Alltså de har ju börjat bli så de älskar färger. De är lite som du, Johanna. Men också Sjöfartsverket har ju varit kritiskt till den här bron. För det kommer göra det svårare för sjöfarten.
Mm.
Man kommer kunna öppna bron, men det kommer ändå bli ytterligare ett hinder. Medan Vänsterpartiet, Joakim Sandin heter han, va?
Johan Sandin
kanske han heter. Förlåt Joakim eller Johan om du lyssnar på detta. Det menar att han har ju sagt att han vill ha ännu fler broar.
Mm.
Just det här har jag tagit upp innan, för jag tyckte att det var galenskap. Hybris.
Att han är så, jämför man med Köln eller jämför man med andra städer som har såna här vattendrag, så har man ofta så här 4-5 broar. London tog han också som exempel. Det var kanske lite övermodigt.
Där bor ju nästan lika många människor som Göteborg.
I London.
Ja.
Nej, men Göteborg är ju för sig en liten version av London.
Lilla London.
Men det, i Göteborg har man liksom en stor bro som förbinder samman.
Men jag tänker liksom så här, andra städer med många broar i, hur har de, alltså då får de har ju ofta så här transportfartyg då.
Ja.
som är anpassade för att gå under låga broar.
Ja.
Bygg om båtarna.
Ja, men det är väl färgerna är väl det är väl att det är liksom transporter, och det är inte bara människor som man transporterar, det är ju.
Men varför måste Göteborg göra allt så jävla krångligt? Jag tror det är Jakob menar.
Ja.
Lös det.
Ja, det också. Men, alltså,
men jag tror att
den godstrafiken, tänk, ja. Är det den de, ja, är liksom så här,
och den ska kunna gå via Vänern också.
Ja. Men alltså då får man väl komma på någon lösning för det liksom.
Ja.
För att en hel stad kan ju inte anpassa sig efter enstaka industriers,
nej,
behov av transport liksom.
Men jag tror att alla de här, den här bron ska inte vara en, vad heter det, hängbro eller vad är det som är det ena eller andra, det har jag glömt på namnet på. Det ska inte vara som missingsbron, nej, att den går upp, utan den ska liksom dela sig i mitten.
Ja. Just det, precis.
Och då kan i princip vilken båt som helst egentligen åka förbi, ja, i tanken. Så ska man ju skapa som en fartled, tror jag, under bron.
Ja, okej.
Okay. Alltså det, så att det ska,
alltså vara, det kommer gå snabbare liksom.
Ja, den bron kommer gå snabbare än Hisingsbron till exempel.
Att öppna.
Ja. Att öppna och stänga. 8 minuter att öppna och stänga. Tror jag det kommer vara.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det är ju inte så farligt.
Nej, och så man har räknat det med så här, ja, det är för den som behöver vänta så kommer det vara cirka 4 minuters väntan.
Ja.
Det kommer ta 2 minuter att cykla över bron.
Oj.
Ja.
Mm.
Så snabbt hade jag aldrig kunnat cykla.
Nej, det tycker jag reagerar också på det. För att det är ju ändå ganska lång sträcka,
ja. Men de kanske räknar på att alla har elcyklar.
Det är inte helt omöjligt.
De har ju gjort något väldigt fuffens i alla sina beräkningar, får man ändå säga. Men oavsett så det här är ju oppositionen emot. Jörgen Fogelklou säger typ så att så fort man pratar om cyklar så verkar folk liksom pengar på sig bara öppnas, och då kan man bara liksom kasta det på vad som helst liksom. Så han menar ju att det här är ett resultat av att det, eftersom det är en cykelbro så vill de rödgröna bara lägga de här pengarna.
Vi minns ju den här cykeltunneln Västlänken som hörslas väldigt mycket pengar på.
Men det konstigaste är Eva Flyborg från Liberalerna. Hon var ju också ute, hon var emot att man skulle ha den här Allélänken till exempel.
Mm.
Den här spårvagnen som gick genom mellan Haga och Gårda. Mm. Eller då? Den skulle gå. Nu skrev hon, för man såg att det är 17 500 resor per dag 2050. Och så säger hon så här: det är helt orealistiskt. I Monaco bor det 38 000 personer.
Mm-hmm.
Vartannat dygn ska alltså hela Monacos befolkning gå och åka över den här cykelbron. De här siffrorna är helt orealistiska, enligt min mening.
Ja, om du tänker att det är specifikt folk som bor i Monaco så är det jätteorealistiskt.
Ja, men
också att Monaco är väl typ så här skitmycket berg.
Ja, men också
så här, vem cyklar i Monaco?
Det är helt varför ska jag göra den liknelsen?
38 000, det är ju jättelitet.
Ja.
Alltså det är ju snarare, det är så här, Monaco, den här en av världens minsta stater. Det är som att jag skulle vara så, i Vatikanstaten så bor det 150 personer.
Precis.
Det ska vara så 10 Vatikan. Ska vara så 100 Vatikanstaten varje dag. Så, okay.
Det är så jävla dumt.
Men jag tänker att hon borde ha använt en annan liknelse. Alltså borde ha använt en svensk kommun.
Mm.
Så jag tittat lite på så här 17 500. Alltså hur många kommuner skulle det vara? Så då har vi till exempel
Kristianstad, hur många bor där?
Eksjö.
Eksjö, oh, jag
då har 17 792 000 invånare. Vi har Älmhult. Mm. 17 653. Men den som är allra närmast med 17 507 invånare i Sverige, Salem kommun, som är känd för en enda sak i mitt huvud.
Nazism.
Och det är precis att varje år fram till 2010, för 15 år sedan, så hade man en stor demonstration i Salem som var nazister som demonstrerade. Och då brukade, och ibland så kunde man ju blockera tunnelbanan, eller man var pendeln som man blockerade som gick till Salem från Stockholm. För att man skulle hindra att nazisterna kunna resa till Salem och ha den här marschen.
Ja, tänk
så om varje år 2050 ska alltså hela Salem kommun åka över den här.
Ja.
Det är så konstig liknelse. Att likna vid en plats.
Ja, ja, för att alltså, de har ju valt två väldigt, de flesta har inte Monaco som sin naturliga referenspunkt.
Nej, det blir
att det är mycket folk.
Men om man ser hur många är det som besöker Nordstan varje dag. Alltså om man skulle likna det med en svensk kommun skulle det också framstå som helt vansinnigt.
Ja.
Men det är otroligt många människor som går igenom Nordstan varje dag.
Ja.
Men det är också det är konstigt för de här politikerna har ju investerat så mycket i Lindholmen och tänker att så många personer ska bo och jobba där.
Mm.
Och sen när man säger så, det kommer bo och jobba jättemånga personer här, så säger man, nej, det är ju jättemånga. Man bara, ja, men det är ju det ni har tänkt. Alltså, det är ju, ja, det är väldigt konstigt.
Ja.
Men nu har de i alla fall beslutat att man ska ta den här cykelbron. Jörgen Fogelklou vill göra det här till en valfråga.
Mm.
Så han kommer försöka få folk att då, jag tror att de kommer försöka göra det till den nya Västlänken.
Ja, de försöker få det till den här nya grejen att vänstern och sossarna är bilfientliga.
Men jag tror inte att det kommer, alltså jag tror inte det kommer få alls samma effekt.
Nej, inte samma effekt som om en ung nazistisk pojke blir dör i en mindre kommun och alla måste vallfärda över en bro,
ja,
för att hedra honom. Nej, men jag tänker också, det här är en grej som jag börjar bli mer och mer skeptisk till.
Mm.
Det är den här grejen med prognoser.
Ja.
För det finns ju en väldigt stark liksom kommunal tradition av att kunna sia i framtiden.
Ja, de är väldigt duktiga på det.
Men man misslyckas ju alltid.
Ja, men det är ju inte
det är som den här fel. Grejen att om man antagligen skulle räkna samman alla svenska kommuners befolkningsprognos,
ja,
så skulle det antagligen bli större liksom befolkningsökning än någon liksom skulle räkna på nationell nivå.
Just det.
För det är hela tiden liksom folk får pengar för att sia i framtiden, misslyckas. Men det anses också vara väldigt, väldigt coolt att kunna göra framtidsspaningar om man är i en kommun.
Just det, men också att alla kommuner tror att det är just de som har vill flytta.
Exakt.
Alla kommer vilja flytta till oss.
Jo, men så anställer man någon stackare så ska göra så här coola PowerPoint-presentationer där man ska så här sia i trender. Och så är det bara så, men ni kan ju inte, ni är ju inte synska liksom.
Nej, men speciellt också när man tänker på att, som vi pratade om innan, att det känns, eftersom man inte vet att det kommer bli en ekonomisk kris, man vet inte om det kommer bli 10% arbetslöshet, man vet inte om alla bostadsbyggen kommer bara stoppas, då är det ju, då bara dör ju alla.
Man vet ju inte att det kommer bli krig i Ukraina, man vet inte att det kommer komma en pandemi från en kinesisk matmarknad.
Nej.
Och jag menar, de enda bortom kommuner, precis, inte de enda, men några andra som är liksom i anspråk på att kunna göra det här, det är ju trotskiska partiet RKP, för de menar att de använder historiematerialismen för att kunna säga i framtiden.
Just det.
Men de har ju i alla fall, de är ju i alla fall lite av en sekt.
De menar jag, men precis, men de har precis som, det var det TikTok-fenomen också i september som var att man tänkte att domedagen skulle komma i september.
Jaha.
Bland många evangelical Christians i USA. Men lite samma sak gör de här trotskisterna RKP med finanskriser. Det finns väldigt skämt att de har förutspått 10 av de senaste 5 finanskriserna. Mm-hmm. Eller något, alltså,
det är väldigt gött att se efteråt att vi visste att det här skulle hända. Nej, men det är ju liksom för andra människor, alltså i andra sammanhang framstår ju som lite galet och hävdar att man kan sia i framtiden.
Ja.
Men så länge man har liksom paketerat det med en kommunal logotyp och har en PowerPoint-presentation som är i rätt grafisk formgivning, då är det plötsligt fullt legitim verksamhet.
Man hade faktiskt velat se, alltså det är ju att jag gissar att sådana prognoser är ganska komplexa oftast. Men hade gärna velat veta hur de räknar ut det. Hur vet man att det kommer vara så här många resor? Hur vet man att så här många personer kommer att vilja flytta hit? Alltså det måste vara jättesvårt att veta, tänker jag.
De har väldigt nischade fokusgrupper.
Ja.
Ja, exakt. Men det måste ju handla om att man bara så här, den här befolkningstillväxten har varit de senaste åren, då bedömer vi att det kommer vara samma befolkningstillväxt typ. Och vi räknar inte med att det kommer uppstå en helt sjuk krissituation i samhället som ingen kan förutspå. För det kan vi inte veta.
Det är som snöplogen, att de är så, förra året så var det så här mycket snö, därför kommer vi lägga så här mycket pengar på snöplogen.
Exakt, ja. Exakt. Den grejen är det.
Du vill bara nämna en sista grej. Det är Demokraterna.
Mm.
Martin Wannholt, Patrik Höstmad och en tredje person som jag glömmer bort namnet på. De har skrivit en motion till kommunfullmäktige som de har diskuterat för fullmäktige, som var att man ska använda AI/algoritmer för att undersöka fusk i fakturor i kommunen.
Ja.
Men hur vet en AI vad som är fusk?
Ja, det vet jag inte. Men,
det är så jävla dumt.
Joakim Sandin/Johansson.
Jag tror Johan. Om du hör mig, jag vet vad du heter.
Så han gick upp och sa i alla fall att det är AI och algoritm är inte samma sak.
Det är så jävla kingigt.
Algoritmen har berättat vad den ska göra. En AI är motsatsen, att den gör vad den själv tänker.
Så jävla
den tolkar och svarar vad den tror man vill ha.
Precis, att det är lite motsatsen till en algoritm. Så du måste bestämma vad det är som gäller. KD gick upp, Kalle Bäck gick upp och pratade om detta och sa att det här är ett så bra exempel för att AI är farligt, kan vara farligt för den personliga integriteten. Men här är ett sånt sammanhang där vi kan använda AI.
Trots att inte AI är skapat av Gud.
Nej, precis. Det borde någon sagt till Kalle Bäck.
Det tycker jag. Oavsett om man är höst med eller inte, så hoppas jag att det får en fortsatt bra månad tills vi hörs igen.
Ja, så, precis. Så ses, hörs vi.
Hej, hej.
Ha det gott.
Hej.
Ärende nummer 10, val av ledamot i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund istället för Elisabeth Lang, KD. Kan jag få förslag? Och då har ju Kalle Bäck begärt ordet. Varsågod Kalle.
Tack, och även här har jag det stora nöjet att nominera Dan-Ove Marcelind.
Och då har vi hört nominerat Dan-Ove. Okej, jag får till mig att vi kan inte välja Dan-Ove. Det måste vara någon som sitter i fullmäktige. Då skulle jag vilja ha ett nytt förslag. Där fick jag inte göra som jag ville, Kalle. Jag blir tillrättavisat.
Nej, men man får ju vara glad när man får sin vilja igenom ibland. Nej, men då gör vi så att vi bordlägger den frågan.
Ja, kan vi bordlägga det ärendet? Ja, då gör vi det.